En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik. Jag heter Olivia Svensson och inrikespolitisk kommentator är som alltid My Råväder.
Hej.
Hej, god morgon.
Måndagsmy.
Vet du vad, den versionen är lika bra som alla de andra tycker jag.
Den är i alla fall en version.
Ja, men det känns att det är måndag morgon. Vi ska snart ge oss i kast med veckans undran. Det har vi verkligen sett fram emot. Men först, My, så måste vi prata om tonårsutvisningarna. Frågan kring dessa har ju upprört och skapat debatt i många veckor nu. Och kritiken mot regeringen har kommit från i princip alla håll. Våra kollegor här på Aftonbladet, Natalia Kasmierska och Johanna Rapp, har varit drivande i att berätta om alla unga som har fått utvisningsbesked och om vilka konsekvenser det här har fått och riskerar att få för dem. Och nu har regeringen backat. Beskedet kom under en presskonferens med Tidöpartiledarna i fredags.
En tonåring som inte gjort något fel och som växer upp här med föräldrar som jobbar ska inte behöva lämna vårt land. Vi ska välkomna de som bidrar och vara hårda mot dem som förstör.
Ja, My, det har ju vacklats även i tider kring tonårsutvisningarna. Det har pratats om ventiler och så vidare. Det har skrivits mycket, debatten har varit hård. Pressen har väl också varit hård, skulle man kunna säga.
Mycket.
Var det här beskedet väntat?
Ja, men det var ju helt uppenbart att det fanns en stark opinion emot det här. Och det var också tydligt att det inte rimmade med det budskapet som flera av Tidöpartierna har gett kopplat till migrationen, som handlar om det här med att man ska, det har vi sagt många gånger, man ska sköta sig, göra rätt för sig, och om man gör det så ska man få en chans att stanna i Sverige. Det här var så uppenbart att det bröt mot det kontraktet med väljarna som man hade gjort upp. Och de två sakerna tillsammans gör att det blir ju väldigt svårt att inte göra någonting åt situationen. Och här tror jag egentligen inte liksom att pressen från oppositionen har betytt någonting, utan här handlar det bara om pressen om internt i partierna, i Tidöpartierna, och också att man känner av opinionen, alltså väljaropinionen. Och framförallt tror jag att de som har känt av väljaropinionen här, som varit den största överraskningen, är väl Sverigedemokraterna. För Jimmie Åkesson var ju tidigt ut och sa att man behövde göra någonting åt den här situationen. Och det kan vi väl säga var väl första gången som en sverigedemokrat någonsin har sagt att vi behöver mildra den här migrationspolitiken som vi har satt på plats.
Det är alltså en historisk backning vi ser här från Sverigedemokraterna.
Absolut, det är det. Och en historisk backning som också blev så uppenbart på den här presskonferensen, att de är de stora förlorarna i det här.
Och vad säger väljarna om det, tror du?
Det återstår väl att se. Vi vet ju att deras väljare är väldigt invandringskritiska. Nu är det ju här egentligen två olika saker. Jag tycker att vi ofta pratar om det som en klump. Men det är två olika saker. Det ena är ju att hindra människor från att komma till Sverige och göra det svårt. Där är ju alla partierna fortfarande överens i stort sett. Med vissa nyanser. Att det, en sån migrationspolitik, den strama migrationspolitiken, ska ligga fast. Det här är ju någonting annat. Det här handlar om hur man ser på människor som redan befinner sig i Sverige och deras möjligheter att stanna, etablera sig, eller om man då tycker att de ska lämna landet på olika sätt.
Och i det här fallet få stanna med sina familjer som de har växt upp med hela livet.
Precis, här var det ju extremt, eftersom man som svensk, skulle jag vilja säga, rent, nu hatar jag prata om norm och värderingar, men man ser ju väldigt sällan en 18-åring som 100% vuxen i en familj. Man ser väldigt sällan en 18-åring som en person som inte alls, särskilt om de fortfarande går i gymnasiet, behöver omsorg av sina föräldrar eller behöver stöd och hjälp eller liksom, ja, överhuvudtaget en del av en familj. Och där, jag tror att det var väl där framförallt som det blev så tydligt att man såg på människor med utländska härkomst här på ett annat sätt än de som är svenska.
Förutom att utvisningarna pausas så kom också Tidöpartierna med nya besked om förändringar kring de permanenta uppehållstillstånden. Och där meddelade man att den här utredningen som har genomförts behöver kompletteras. Vi har pratat om den här utredningen, My. Den var alltså för kass. Eller? Hur ska man tolka det här?
Alltså jag tycker den här utredningen är väldigt intressant.
Yeah.
På ett sätt som jag förstår kanske inte är allmängiltigt intresse för en massa människor.
Nu är det ju vi som gör den här podden.
Men nu ska jag förklara varför.
Mm.
de kommer ha kommit överens om, eller jag är inte överens om, men de, regeringen, och då inkluderar jag ju inte Sverigedemokraterna här, de har kommit överens om att det här var en dålig utredning. De tycker inte att man har uppfyllt den beställning som var. Men det tycker Sverigedemokraterna. Och jag tycker den är intressant för Sverigedemokraterna, och det har jag sagt förut här, men nu säger jag det en gång till. Sverigedemokraterna har ju ett mål att styra den svenska förvaltningen. Alltså av olika politiska grejer som de tycker finns det massa förslag, men det finns liksom en grundstor i att de vill förändra samhället. Och i det ligger ju att man vill förändra hur människor tänker och hur förvaltningen fungerar. Alltså hur styr Sverige i grunden? Det vill man förändra. Det är egentligen det stora sverigedemokratiska paradigmskiftet, och det har ju inte skett. Här ser vi ju vad som ett exempel på vad som kan hända. Och det är ju att det här var ju en utredning då om att riva upp den permanenta uppehållstillstånden som var ett stort sett beställningsjobb, för det var en sverigedemokratisk tjänsteman som utförde utredningen. Den här tjänstemannen gick ju direkt från samordningskansliet till att göra den här utredningen. Den fick svidande kritik av remissinstanserna. De sa ju att det i stort sett var grundlagsvidrigt. Och det handlar ju om att svensk förvaltningstradition är ju att om du har fått ett positivt liksom förvaltningsbeslut, och det betyder alltså att staten har varit inne och bestämt någonting över dig som är bra för dig, då ska man inte, alltså man ska inte kunna dra tillbaka det. Man ska liksom inte kunna ändra ett beslut att göra det värre, sämre för en person. Och det skulle ju det här att dra tillbaka redan givna permanenta uppehållstillstånd göra för människor. Så det var ju då, det var ju många remissinstanser som tyckte att det liksom gick emot förvaltningstraditionen, men också mänskliga rättigheter. Det landade ju inte heller så bra hos de andra tidigpartierna, eftersom deras bild av vad man ville utreda var: vi ska riva upp permanent uppehållstillstånd för att vi vill att människor som har den möjligheten ska kunna bli svenska medborgare. Och då skulle ju utredningen titta på hur man gjorde det på ett bra sätt. Alltså hur kan man, om man gör det här negativa beslutet för människor, skapa en väg för de som vill att bli medborgare istället. Mm. Och det har ju inte alls den här utredningen tittat på. De har ju bara sagt, ja, man kan riva upp de här redan givna permanenta uppehållstillstånden. Och här finns ju ett bråk. Men jag tycker att det är intressant ändå vad som händer när man gör en beställning på en utredning, och tidigare har gjort det vid flera andra tillfällen också, och den liksom inte riktigt levererar, eller beställningen blir för snäv, eller beställningen, den som gör det, tror att man kan komma igenom med vad som helst.
Men kan det också skicka en signal om att Sverigedemokraterna kanske faktiskt inte är regeringsdugliga när sånt här händer? För de andra tidepartierna då, att de kan på något sätt föra i bevis, åtminstone bakom Sverigedemokraternas rygg, att men det här funkade ju inte.
Men jag tror att det är att dra det lite långt, men de har ju fått en chans här och de har sabbat den chansen. Och så det är ju klart att det här kommer ju aldrig användas som ett argument för att de inte är regeringsdugliga öppet. Det är alldeles för känslig fråga för det.
Men kanske bakom en lyckta dörrar.
Men det är klart att det har ju funnits en diskussion om hur mycket de ska kunna vara inne och liksom styra då utredningsväsendet eller utnämningsväsendet. Alltså sådana delar av förvaltningen som Sverigedemokraterna vill komma in i och göra, och därför vill de sitta i en regering. Och det är ju klart att det här finns ju en liten skopa vatten på kvarnen att de inte skulle kunna hantera det.
Nu kom de ju i alla fall överens här, Tidö-ish. Men de här förhandlingarna beskrivs av källor med insyn till Aftonbladet som de tuffaste hittills i Tidö-samarbetet. Och det är ju intressant bara där. Och så skramlade det ju som vanligt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna då, särskilt kring frågan om uppehållstillstånden. Hur har det här skakat om Tidö, skulle du säga? Hur frostigt är det mellan partierna?
Jag tror inte det är frostigare än tidigare egentligen. Däremot så är det ju första gången som de andra partierna inte kan blunda för att det är skillnad mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna när det kommer till migrationspolitiken och invandringspolitiken.
Att det ändå tog 3,5 år?
Alltså de visste ju det här, men de har ju blundat för det, för att det har varit
bekvämt.
Ja, exakt. Det har varit bekvämt. Och det är ju att deras grundinställning till människor från andra länder skiljer sig. Alltså det skiljer sig mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna. Och Sverigedemokraterna vill ju ha minus invandring till Sverige. Och vad det betyder är ju att man vill att människor med utländsk härkomst lämnar landet. Man vill att det ska bli en större vad ska man säga, del av befolkningen som har svensk härkomst. Ja, men ett exempel på det var ju till exempel inför Europavalet eller valet i Europaparlamentet, så drev man ju det här konspirationsteorin om folkutbyte. Och det är ju en fråga som Sverigedemokrater faktiskt tror på. Att det finns en risk att liksom den svenska folkstammen ska bytas ut av människor från andra länder. Och jag menar, det är ju en helt annan bild än vad de andra tre partierna har på, eller har syn de har, som de har på invandrare. Så jag menar, det är ju någonting de har skifflat åt sidan för att kunna ingå det här avtalet. Men här kommer det ju ut idag och det är ju ett problem. Jag tror att framförallt för Liberalerna är det ett problem, för att det här är ju just sånt som blir problem för dem när de måste acceptera Sverigedemokraterna. Och det här är så uppenbart att det här liksom inte går ihop med deras liberala ideologi eller världsbild.
För Liberalerna är allt ett problem just nu, å andra sidan, om vi nu ska vara sådana.
I och för sig sant. Men det är ju ett problem, för de har ju satt sig i den här situationen
när de
hela tiden
gjort.
Behöver konfronteras med den här typen av sanningar som blir ett problem, helt enkelt.
Det här var deras val, vill jag påminna Liberalerna
deras,
om.
Deras ish-val.
Ja, alltså, förlåt, men de sitter ju där de sitter, med de partierna de sitter med. Så kan man väl ändå säga. Några som är nöjda med vändningen är i alla fall oppositionen. De skrockar förstås lite skadeglatt åt att regeringen nu backar på egna förslag. Tar de åt sig äran för den här vändningen?
De gör ju det, men det borde de ju inte göra.
Ska vi på Aftonbladet ta åt oss äran istället? Vi som har rapporterat så frekvent om de här tonårsutvisningarna kanske. Borde de tacka medierna?
Nej.
Inte det heller?
Nej, eller... Alltså delvis, men jag känner att man behöver inte tacka någon för att de faktiskt gör sitt jobb. Som är vårt jobb att lyfta orättvisor i samhället och prata om det. Och om det nu landar på ett sätt som gör att politiken behöver se över det de gör, så är det ju, ja, det är väl bra. Men det är ju inte, alltså jag vet inte om vi ska slå oss för bröstet.
Självgoda
för
måndag här.
Som är det vi ska göra, och det är ju granska makten och konsekvenserna som maktutövning får.
Men hur får den här vändningen regeringen att framstå?
Jag tror egentligen inte det är något problem. Jag tror inte det är något problem att se problem och att göra någonting åt det och ändra saker.
Nej.
Det tror jag.
Det brukar vi ju säga att det är bra. Att man är tillräckligt vuxen,
absolut,
för att kunna säga att det här blev fel.
Tvärtom. Därmed, det finns problem med det som har hänt. Men det är inte kopplat till förändringen. Utan det är problem nummer ett. Oenigheten och den frostiga stämningen som du är inne på. Och problem två. Att det har framstått väldigt yrvaket. Att man inte har förstått att det här skulle hända.
Oj då, ska den här bebisen skickas till ett annat land? Det var ju tråkigt.
Det har ju kommit rapporter, det har kommit remissinstanser, det har kommit kommentarer, det har till och med pratats om det inom regeringen, menar de ju i efterhand, att det här skulle bli konsekvensen av den här politiken. Och inkompetens, det är ju inte någonting som politiker, det är inte bra för politiker helt enkelt.
Bra för någon.
Att det verkar som att de inte riktigt vet vad de gör, men de gör det i alla fall.
Vad händer nu då? Jag tänker på de tonåringarna som redan har fått lämna Sverige till exempel.
Vi fick inget svar av det på presskonferensen i fredag, så det kanske har dykt upp under helgen, jag vet faktiskt inte. Men det återstår väl att se. Jag tror liksom inte att pressen på politiken är över nu, eftersom det här är ju bara en tillfällig respit egentligen.
Det var en paus helt enkelt.
Det är en paus.
Och They are on a break.
Ja. Och det de försöker göra nu är väl att få skjuta upp det över valet. Make the problem go away.
Det funkar ju alltid, det vet man ju.
It was on a break.
Ja, exakt.
Problemet.
Men var är lyssnarfrågan idag då, undrar ni? Den kommer här och den kommer från Bosse. Hej på er, jag har en undran. Varför säger politiker så fort opinionssiffrorna går ner att nu måste vi jobba stenhårt med att få ut vår politik så att vi når ut till väljarna? Suck! Det är kanske precis det de fått ut. Därav de dåliga siffrorna. Jag förstår.
Alltså det är ju en tanke som man ändå ofta slås av.
Suck.
Ja. Suck. Är det inte precis det som har hänt?
Du får prata snart, nu är det Bosse. Bosse fortsätter så här.
Fortsätt Bosse.
Jag förstår att man vill vara positiv och se möjligheter, men om man ser till Liberalerna som fullständigt spottat ut förslag efter förslag och ändå rasat totalt till botten, kanske det behövs lite självinsikt. Så lustigt, när januariöverenskommelsen gick av stapeln så sa både Centern och Liberalerna att de aldrig fått igenom sin politik så mycket, inte ens under tiden i alliansen. Vad är det viktigaste, kan man undra, få igenom sin politik eller att tillhöra borgarsidan och få igenom mindre av sin politik? Liberalerna har under sin tid i Tidögänget inte fått gehör för många av sina förslag. Inte konstigt att de rasar i botten. Tack Bosse för din undran. Den piggade upp dig jättemycket, Mi.
Ja.
Av vilken anledning?
Den piggade upp mig för att jag tycker att det här är en bra inställning att ha. Att det är väl ändå lite lustigt.
Bosses inställning alltså.
Ja, det är väl ändå lite lustigt det som sker.
Jag gillar också att han skrev suck. Det är kanske ett ord vi använder faktiskt för lite. Suck. Vad är det de håller på med? Varför gör de på det här sättet?
Ja.
Om vi tar den här frågan, skulle partierna behöva lite självinsikt? Låt mig gissa att du kommer att svara jakande på den frågan.
Mm. Det finns ju också ett ypperligt tillfälle snart. Och det är ju valanalyserna som kommer efter valet. Nu kan man ju tycka att om man är i ett sånt läge som Liberalerna till exempel, ett parti som Bosse här nämner, då kanske man skulle idka lite självinsikt redan innan valet.
Nu typ. Vore väl jättebra.
Varje dag är en dag för sent, som de inte gör det. Mm. Alltså självinsikt. Jag tror ju egentligen att det finns självinsikt i alla partier, men att det är väldigt svårt att göra någonting av den ofta.
Ja.
Alltså det är ju ofta man som människa vet vad det är man gör fel.
Efteråt.
Men att, eller kanske under tiden, ja. Men att ändra sitt beteende eller liksom för skutan att vända, det är inte lika lätt som att se problemet.
Jag ser Liberalerna till exempel nu som att de ligger som pommes frites i en frityrkorg som har sänkts ner i det kokande vattnet. De vet att de borde... Att de vet att det finns liksom en korg där uppe som de kan ligga i sen när de är klarfriterade. Och vad de, hur de borde se ut och vara när de är klarfriterade. Men just nu är de i frityrkorgen.
Mm.
Och de kan inte hoppa ur frityrkorgen själva.
Stressigt.
Någon måste liksom lyfta dem upp ur frityrkorgen och lassa dem till en kund. Och kunden ser att de är i frityrkorgen. Välkomna till McDonald's special. Men har Bosse rätt i den här teorin då? Att problemet är inte att partierna inte har fått ut sin politik. Problemet är att väljarna har sett vad de har för politik och vad de erbjuder och tackar nej. Nej tack. Vi vill inte ha det ni serverar oss på McDonald's.
Det här är ju mycket riktigt som Bosse har noterat. En mycket vanlig kommentar till att det går dåligt. Att de inte har fått komma ut med sin politik. Att vi inte har rapporterat om deras jättebra idéer. Men att så är det ju inte.
Om de bara hade fått ta del av det så hade allt varit okej.
Ja, det här är ju... Ja, för några år sedan var det ju framförallt Miljöpartiet som sysslade med detta. Och tyckte att vi säger ju en massa bra saker. Hade folk bara förstått det... Mm. Då hade det gått jättebra för
oss. Jag tycker det är lite gulligt nästan.
Ja, men med Miljöpartiet också, om man ska titta på det här med valanalyser. De har ju haft otroliga valanalyser fram tills förra valet, 2022.
Ja,
efter den så hade de ju typ ingen valanalys, ingen riktig. Och de hade också en del som var hemlig. Och jag måste säga att det är ju inte ett parti som mår bra. Som inte lyckats få sig en valanalys och som behöver en hemlig del. Men det är sagt.
Jag skulle vilja läsa den.
Vi går vidare. Det finns... ju problem om det går dåligt för ett parti. Jag skulle vilja säga att vi i media är inte problemet. Och jag ska lista några saker som kan vara problemet.
Vi fortsätter med vår självgoda måndag.
Ja, lite optimist. Lite klappar på ryggen till oss. Men det kan finnas andra problem. Man har en politik som ingen förstår, till exempel. Det var ju väldigt ofta Miljöpartiets problem.
Mm.
Tekniska lösningar som ingen förstår, ingen riktigt bryr sig om.
Mm. Ett exempel.
Ett exempel var väl till exempel när deras nya version av reduktionsplikt, eller vad man ska säga, växte fram framför våra ögon. Det var olika väldigt så här, teoretiska modeller kring hur man skulle göra för att då kompensera människor som behövde köra bil men ändå kunna höja reduktionsplikten och höja bränslepriserna.
Bra exempel.
Jag tror att de fortfarande är kvar i det här träsket.
Mm.
Man har en politik som då ingen förstår, man har en politik som ingen vill ha.
Fula skolor ska vi förbjuda.
Fula skolor till exempel.
Onödigt förslag.
Ändra saker som det inte finns någon politisk konflikt om. Till exempel att dra jättehårt, nu är ni på Liberalerna igen, jättehårt om skärmfria skolor. Det är ju jättebra. Det är ju, det tror jag alla håller med om. Alla föräldrar tycker att det låter som en jättebra idé. Jag tycker det är konstigt att det inte redan finns. De flesta skolor har ju redan skärmfria skolor. Men det finns ju ingen politisk konflikt. Det finns ju ingen som tycker annorlunda. Okej, det är jättebra, ni vill det. Moving on. Mm. Alltså det finns ju liksom ingenting annat där. Politik som man ser som, ja, den kanske är bra, men hur ska den genomföras? Här har vi ett litet centerpartistiskt dilemma till exempel.
Exempel?
Nej, men exempel all centerpartistisk politik.
Så hårt.
Alltså hur ska partiet vara relevant om man hela tiden ställer sig utanför samarbeten eller hela tiden ställer sig utanför liksom, möjligheten att få inflytande? Som att väljarna inte förstår, hur ska de få igenom sin politik? Det är kanske är en helt okej politik, men hur ska de få igenom den? Alltså de är ju inte ett relevant parti. Då lyssnar ju ingen på vad de säger heller.
Det är tur att Elisabeth Rönnqvist har tagit på sig att nu har rutig flanellskjorta i varje post hon lägger upp på Instagram. För det ska i alla fall skicka en signal, om man inte får ut sin politik, att hon har minsann flanellskjorta.
Ja,
det har man i skogen.
Det är ju en väldigt konstig challenge att ge sig själv. Jag har upptäckt upp när hon har uttalat detta.
Jaha.
Att hon ska ha det här fram tills valet.
Det ska vara hennes kostym.
Oh, ja.
Yeah.
Ja, nej, men det är väl jättekul. Mm. Det är ju kul med kul också. Ja, och sen så kan det också vara att man bara är dåliga kommunikatörer rent allmänt. Och där har vi Liberalerna igen.
Där har vi ett problem som ju verkar ganska allomfattande.
För
ibland.
Man kan ju också vara ett parti som kanske inte har jättemycket politik, men som är bra kommunikatörer. Ebba Busch.
Ja, mycket bra exempel.
Som också gör otroliga utspel som egentligen inte jättemånga människor bryr sig om, men som är signalpolitik som skapar jättemycket debatt, som ger henne jättemycket utrymme, som kanske inte alls kommer att påverka särskilt många människor i livet.
Värdet av karisma och retorik.
Förbud till exempel. Ett sånt. Alltså många förbud är ju liksom signalpolitik på olika sätt som man försöker komma ut. Men det finns ju många partier som är dåliga bara generellt sett på att dels att förstå hur media funkar om man vill ha genomslag för sina utspel. Men dels också bara dåliga på att berätta vad det är de vill. Och ha en, liksom en berättelse kring vad det är man vill. Så att människor förstår varför är det relevant och viktigt att rösta på just det här partiet.
Och effekten av detta ser vi ju svart på vitt när siffrorna kommer i de olika opinionsmätningarna. Där ju flera partier seglar runt i botten.
Ja. Det är ju inte bara, alltså det är flera partier som har utmaningar med det här. Alltså det är ju både Miljöpartiet, alltså Vänsterpartiet tror jag är på väg in i en ganska komplicerad situation där det ändå handlar om hur ska man göra sig relevanta om man sätter hårt mot hårt hela tiden och säger vi, om vi inte sitter i regering, tänker vi inte vara med, vi tänker inte vara konstruktiva, vi tänker liksom sänka allting, vi tänker bråka med Socialdemokraterna hela tiden. Ja, men då tror jag att liksom relevansen för Vänsterpartiet att vara en konstruktiv kraft kommer att, vad ska man, minska också. Det blir, gillar väljare inte heller. Så att ja, nej, men det är ju väldigt svårt för de här mindre partierna.
Men vad borde politikerna säga istället när siffrorna sjunker? De kan ju inte sitta här som du gör nu och röda upp. Vi har för dålig politik, vi kommer inte ut med politiken, vi kommunicerar dåligt.
Liberalerna just säga? Nu säger ju att de är i en nedåtgående spiral och att det är medias fel.
Låter kanske inte som den mest effektiva kommunikationen det är heller faktiskt, om jag ska vara sån.
Nej. Ja, vad ska man säga när det går dåligt? Jag,
hjälp mig, hjälp oss.
Jag tänker så här, att om man skulle titta på, om vi tar Liberalerna som första exemplet, för det går ju extremt dåligt. Om man bara skulle säga så här, ja, det går dåligt. Vi är lite förvirrade just nu och försöker förstå varför det går så här dåligt. Det är inte ni, det är vi.
Mm. Jättebra. Ta på sig ansvaret.
Ta på sig ansvaret för det som händer.
Men gör de inte det lite grann i viss mån? Har de inte börjat vackla lite ändå?
Ja, tveksamt.
Ah, okay.
Tveksamt ändå. Mm. Jag tror det här liksom god, glad, boom, boom, tjuff, tjuff, hej, hej, tjo, tjo, som Simona Moamsson håller på med. Jag vet ju att det inte funkar internt. Folk
Provocerande.
Folk tycker det är provocerande med tanke på hur illa det är. Och liksom hur många människor som kommer att förlora sina jobb. Och hon bara tjo tjo, tjim tjim.
Och andra sidan kan man inte lägga sig ner och dö med.
Nej, det kan man absolut inte. Men man kan ta det på olika typer av allvar. Jag tror inte att det heller funkar. Men jag tror att en liksom stabil, allvarsam, men på gott humör och med mycket kraft funkar i en sån här situation. Om man skulle titta på Centerpartiet så tror jag också att man skulle behöva adressera det här. Är väldigt svårt för oss. Det är väldigt svårt för oss att ta ställning i regeringsfrågan på grund av vi har en tydlig borgerlig identitet, men vi är helt uppenbart inte en del av den liksom konservativa borgerligheten som just nu styr tillsammans med Sverigedemokraterna. Och för oss är det egentligen ett självklart val vart vi då hamnar. Alltså det, man skulle ju behöva vara mycket mer ärlig med den diskussionen.
Det är som vanligt, vi efterlyser tydlighet och ärlighet. Och vet vad vi också gör? Vi önskar lycka till. Det måste vi få med. Hoppas att alla berörda lyssnar. Vi hörs igen på torsdag i en runda till. Och då är det faktiskt nästan precis ett halvår kvar till valet 2026.
Det är otroligt, vad fort har gått.
På fredag är det dags för ett halvår, en halvårs nedräkning. Vi vet att de har en klocka ju på Moderaternas kansli. Ja, där är vi nu.
Ja.
Tack för det.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.